Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om tjuvlyssnande bilar. Det handlar alltså inte om mobil utan om bil.
För tjuvlyssnande mobiler har vi tröttnat på att debunka myten om. Men tjuvlyssnande bilar, det är någonting som däremot inte bara är tekniskt möjligt, utan som det faktiskt nu också finns ett konkret patentansökan från Ford om att göra. Alltså avlyssna de som sitter i bilen i syfte att visa mer relevanta annonser. Och det kommer vi till i veckans huvudämne av Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat den 12 september släpps loss i din poddspelare och på YouTube den 13 september är vi inne i. Och innan vi pratar om bilar och vad Ford har hittat på, så har vi lite uppföljning först om YubiKey och det faktumet att det går att extrahera deras hårdvarunyckel.
Ja, det går att extrahera privata nycklar ur en hårdvarunyckel. Som vi gick igenom i förra veckans avsnitt där vi pratade om att det faktiskt går att klona en YubiKey om du har kompetensen och utrustning för en ungefär 11 000 dollar. Men vi har två saker som vi ska komplettera med där. En fråga och ett förtydligande från YubiKey som ligger bakom YubiKey. För förra veckan då visste vi inte huruvida de skulle starta ett sånt här nyckelutbytesprogram där de som har de påverkade modellerna kan få nya nycklar. Men det vet vi nu för att de har publicerat ett svar på frågan, citat: "Will YubiKey be doing a key replacement program?" Med svaret, citat: "As the risk has been rated as moderate according to the Common Vulnerability Scoring System, and as maintaining possession of your YubiKey and deregistering it promptly if it is lost or stolen can effectively mitigate this risk, we do not have an active key replacement program." Alltså, eftersom det här inte är en kritisk sårbarhet och eftersom det förutsätter att en angripare stjäl din fysiska nyckel, så kommer de inte att erbjuda något nyckelutbytesprogram. De säger dock att man ska kontakta deras support ifall man har några oroligheter. Sen fick jag också en fråga från Coloratus på Twitter.
En mycket relevant sådan. Med tanke på att en YubiKey före 5.7 inte är 100% kopieringsskyddad, vad är nyttan med att ha hårdvarunycklar istället för mjuka lösennycklar? Det kommer ju med en kostnad och hantering jämfört med att ha dem i iCloud-nyckelringen. Är det försvarbart för de flesta att ha en hårdvarunyckel?
Och det där är en väldigt bra fråga. Ja, det finns fortfarande en fördel med att ha fysiska säkerhetsnycklar. Fysiska säkerhetsnycklar och lösennycklar bygger ju på samma tekniska standard. Men lösennycklarna, de lagras ju så att om en av de synkroniserade datorerna har ett spionprogram på sig, då kan spionprogrammet i teorin stjäla de privata nycklarna, de privata delarna av lösennycklarna och läcka dem till angriparna. Det är någonting som är osannolikt att en angripare skulle bry sig om att bygga ett spionprogram för, eftersom om en angripare har den kontrollen över datorn, då skulle angriparen lika gärna kunna stjäla inloggningskakorna som håller användaren inloggad. Så som Linus Tech Tips råkade ut för förra gången de drabbades av en kontokapning. Så det är osannolikt, men det är någonting som går att göra och det är någonting som en angripare kan göra på distans. En angripare kan få en användare att infektera sin egen dator och därigenom ge angriparen åtkomst till lösenycklar. Osannolikt, men det går. mycket mer osannolikt jämfört med att en angripare lyckas lura av en användare ett lösenord. För där behöver ju angriparen bara sätta upp en vanlig nätfiskesajt så läcker användaren lösenordet där. Men det går för en angripare att komma åt lösennycklar på distans. Men det finns inget sätt för en angripare att komma åt den fysiska säkerhetsnyckeln som jag har i min ficka på distans. Jag har fortfarande en YubiKey som har den här sårbarheten. Men den YubiKeyn ligger i min ficka. En angripare kan inte komma åt den på distans. Där har vi skillnaden.
Sover du med den under huvudkudden?
Nej, där har jag bara min Glock. Skämt åsido. Jag vet inte ens hur stor en Glock är, om den får plats under en huvudkudde eller om man måste ha någon annan pistol där. Det var en dålig referens. Glöm allt jag sa. Glöm allt jag sa om att jag skämtade om vapen. Här hade vi normalt tagit om det. Men jag bjuder på att jag gjorde bort mig totalt där. Min vapenkunskap är noll och ingenting. Jag fick inte ens göra lumpen. Jag ville göra lumpen, men jag fick inte göra det. Vi går vidare till det relevanta. Är det försvarbart för de flesta användare att ha en hårdvarunyckel? För de som behöver skyddet, absolut. Men vi har pratat flera gånger om att det är problematiskt för privatpersoner att ha fysiska säkerhetsnycklar, eftersom de måste ha två stycken och registrera två stycken på varje tjänst där de ska logga in. En fysisk säkerhetsnyckel som de alltid bär med sig, och en fysisk säkerhetsnyckel som de har i reserv. Det här behövs ju inte i stora företag där användarna loggar in i en centralmanagerad lösning och där IT-avdelningen kan återställa åtkomsten till den som tappar bort en fysisk säkerhetsnyckel. Och det är därför som det här är någonting som framförallt används i företag. Men privatpersoner kan använda det också om de är extra utsatta. Men jag skulle inte säga att när det kommer till vem som ska välja en fysisk hårdvarunyckel, den rekommendationen har inte förändrats med anledning av YubiKey-incidenten och den här sårbarheten.
Ja, säkerhet, kryptering, totalstreckskryptering, vissa EU-kommissionärers värsta mardröm uppenbarligen. Mm. För nu ska vi prata om chattkontroll 2.0.
Ja, och vi ska bara nämna det väldigt, väldigt snabbt. Men ett nytt kompromissförslag har läckt. Massövervakningslobbyn ger sig inte, och nu har det senaste kompromissförslaget som Ungern ska försöka få igenom för att kunna installera massövervakningslösningar i alla våra mobiltelefoner. Det är läckt. Jag har bara precis hunnit skanna igenom det innan vi gick in här för att spela in. Men jag kan konstatera att grundproblemet har inte försvunnit i det här kompromissförslaget heller. Det har snarare blivit ännu mer motstridigt. För nu i det här kompromissförslaget så finns det flera formuleringar som säger att totalstreckskryptering ska vara tillåtet. Och totalstreckskrypteringen ska inte få kunna kringgås. Men det är väldigt viktigt att den ska kunna kringgås för att kunna skanna efter barnövergreppsmaterial. Bevisligen har de som tog fram det nya kompromissförslaget fortfarande inte brytt sig om att fråga någon som har en aning om hur den här tekniken fungerar, om det de föreslår är möjligt. För nu föreslår de raka motsatserna till varandra i samma förslag. Det ska vara tillåtet med totalstreckskryptering, och totalstreckskrypteringen måste kunna kringgås.
Men det är lite olika. Det är lite olika. Det är för bilder, video, länkar som...
Ja, det är kvar från förra kompromissförslaget. Det här är nu begränsat till känt barnövergreppsmaterial inledningsvis, och det handlar om bilder, videoklipp och länkar. Det är det som ska kunna skannas. Och precis som i förra kompromissförslaget så blir det väldigt uppenbart att det här aldrig har handlat om att skydda några barn. För i det här förslaget så är det uttryckt på det sättet att om en användare ska få sitt bildmaterial, videomaterial eller länkmaterial skannat, så ska användaren först samtycka till det. Och om användaren inte lämnar det samtycket så ska användaren kunna använda övriga delar av tjänsten utan att kunna skicka bildmaterial, videomaterial eller länkar. Jag kan säga att det här blir bara vansinnigare och vansinnigare för varje kompromissförslag som läggs fram. Det är väldigt tråkigt att de inte bara går tillbaka till ritbordet och försöker göra någonting som faktiskt skyddar barnen. Men istället så försöker de att, vad är det man säger? Sminka en stucken gris, eller inte en stucken gris.
Varför har du haft ihjäl grisen, Nicke? Ja. Sminka en gris. Jag vill också poängtera här att det citatet inte handlar om barnen. Det är en värdering Karl-Emil Nicke har gjort. Det är ingen officiell ståndpunkt ifrån.
Nej, officiellt sett så låtsas ju fortfarande förslagsförfattarna som att det här skulle handla om barnen. Men precis som jag har sagt i flera avsnitt tidigare och som till exempel förra nyckelbäraren Ann-Marie Eklund Lövinder poängterade i sin debattartikel i Dagens Nyheter, så har det här aldrig handlat om att skydda barnen. Och det är lite, jag skulle säga som så här Peter, det är lite för genomskinligt vid det här laget att det här bara handlar om att få möjlighet att massövervaka. Men ja, det är en värdering, för det står faktiskt fortfarande i förslaget att det här handlar om att skydda barn. Nästa ministermöte där det här kommer diskuteras är 10-11 oktober. Jag kommer uppdatera chatkontroll.se med mer information så fort jag har hunnit gå igenom det nya kompromissförslaget.
Har du tryckt på några annonser av misstag på sistone?
Ja.
Då byter vi ämne totalt.
Byter totalt ämne. Ja, nu kan vi prata om någonting som faktiskt är intressant, nämligen dark patterns. Vi har pratat om dark patterns några gånger tidigare, alltså sätt att få användare till att göra någonting som inte ligger i användarens intresse. Och det här är någonting som jag noterade att Twitter höll på med. Jag säger Twitter nu, men X heter det ju numera. Det är någonting som Twitter höll på med, för att jag upptäckte i somras att jag klickade på jättemånga Twitter-annonser av misstag. Och så började jag undersöka vad som låg bakom det. Sen återaktualiserades det här för att medierna i P1, de sände ett inslag om någonting relaterat den 31 augusti. Och i show notesen för det här avsnittet så står det så här, citat. Det finns ett kaninhål kring annonser i svenska mediers nyhetsappar. Producent Erik Petersson har upptäckt att det ibland är väldigt lätt att hamna fel. Och så säger han, istället för att hamna på den där artikeln jag ville läsa så råkar jag rätt ofta komma åt och av misstag klicka på annonser. Slutcitat. Det här är ett avsnitt som jag kan rekommendera er att lyssna på. Producent Erik Petersson testade det här i början av sommaren. Han poängterar att det inte är 100% vetenskapligt, men han la 10 minuter på att scrolla fram och tillbaka i olika nyhetsmediers appar. Och han upptäckte att efter 10 minuters scrollande hade han klickat på 30 annonser av misstag i Dagens Nyheters app. Det här avsnittet avslutas med att de ställer sig frågan, vem tjänar på att någon klickar fel på annonser? Och gör det med anledning av att när det kommer till nyhetsmedier så är det idag ofta visningar som det tas betalt för, inte klick. Men jag tänkte fylla i lite information i det här medierna-avsnittet med anledning av det som jag upptäckte på Twitter i somras och som fortfarande gäller. Det är nämligen som så här. När du interagerar med din dator eller med din mobiltelefon, då finns det två stycken event som är intressanta. Det är dels ett klick och dels ett släpp, där klicket är att du trycker ner musmarkören och släppet är att du släpper upp musmarkören.
Just det, och det är samma med touch då.
Precis. Det finns lite variationer där, men principen är fortfarande densamma. Alltså hårt tryck, långt tryck och länge, men principen är fortfarande densamma. Och när det kommer till sättet som vi interagerar med våra datorer, mobiltelefoner och surfplattor, då är det ju nästan alltid så att själva händelsen ska ske inte när vi klickar på någonting utan när vi släpper någonting. Om du tänker på att du kanske har suttit på datorn och så har du klickat på någonting men så har du bestämt dig för nej förresten jag vill inte klicka på det där och så har du flyttat musmarkören och släppt den någon annanstans. Då har inte klicket liksom lett till någonting för du släppte inte. Och det är för att när det kommer till själva interaktionen då är det ofta släppet som är det avgörande. Och jag noterade att när jag scrollade i min Twitter-app då fungerade alla länkade artiklar precis på det sättet som det är tänkt. Alltså när jag scrollar så händer ingenting för att jag släpper inte liksom, skärmen när jag är på någon artikel som jag inte vill läsa. Så i Twitter-appen har Twitter kopplat triggandet av öppnandet av en artikel till ett släpp-event. Att jag har tryckt ner och så har jag släppt på den artikeln. Men på annonser, då har de inte gjort så. Då har de kopplat det till själva nedtrycket, inte till släppet. Mm. Och det här blev så uppenbart, för jag märkte ju att okej, Twitter följer de facto standard interaktionssätt för allting, förutom artiklar. Det är bara förutom annonser. Det är bara annonser som reagerar redan när jag trycker på annonsen, inte när jag släpper upp och vill gå till annonsen.
Och det gör det ju omöjligt att scrolla upp då ju.
Precis,
för att du touchar ju den lite snabbt då.
Exakt. Det är väldigt, de har någon delay där som gör att det inte ska reagera varenda gång, men det räcker med att jag håller nere fingret en liten stund för att annonsen ska triggas och visas. Och det intressanta här, det är att det gäller bara Twitter-appen på min mobil. Om jag går in i Twitter, på Twitters webbplats via webbläsaren på min mobil, som det ser exakt likadant ut, då är det ju webbläsaren som avgör vad som är ett klick och vad som är, alltså när någonting ska triggas. Så då beter sig annonserna precis som artiklar. Då öppnas inte annonserna av misstag. Men när jag är inne i appen, då gör det det.
Men det är klart att det handlar om, för det, även om du tar betalt per visning, så är det ju ändå att du, när du utläser statistik från olika plattformar du annonserat, så har du ju din click-through rate på 0,0x%. Och det är klart att det är viktigt att den ligger lite högre än övriga konkurrenter, så att det är väl någon som har suttit där och har tagit ett kommittébeslut och så har det blivit lite tokigt i verkligheten.
Ja, och jag kan säga att det här är Twitter dessutom öppna med att de tar betalt för. För de skriver i X-Ad Campaigns 101 att om du vill köra en kampanj som syftar till att driva webbtrafik, då betalar du inte per visning utan du betalar per klick. Så för att svara på mediernas fråga, vem tjänar på att någon klickar på fel annonser? I Twitters fall så är det Twitter som tjänar pengar på det.
Ja, och jag tror att DN gillar nog att folk klickar på annonserna. Men det är ju otroligt dåligt genomföring, och det är ju inte heller att råka klicka på annonser som man inte är intresserad av ger ju ingenting.
Nej, det är bara irriterande för användaren. Men det är ingenting jämfört med hur irriterande för användaren det kommer bli ifall det blir verklighet av den patentansökan som Ford har lämnat in. Vi ska gå igenom någonting som är riktigt skrämmande och är skrämmande på riktigt. Det kommer i tät anknytning till det vi pratade, eller som jag sa att jag inte ens ville gå igenom förra veckan. Nämligen det här återkommande ryktet om tjuvlyssnande mobiler. Och om jag bara får göra en jättesnabb uppföljning på det, så får jag säga att jag är faktiskt besviken på väldigt många nu. Det är ärligt talat besviken. För när det kommer till tjuvlyssnande mobiler, vi har gått igenom hur många gånger som helst varför det är tekniskt omöjligt för mobilen att tjuvlyssna. Och vi har gått igenom hur många gånger som helst, eller åtminstone två nu i alla fall, att de här Cox Media Group som ljög om att de kunde göra det har erkänt att de ljög och att de inte alls kunde göra det. Det finns liksom ingenting som tyder på att det de har sagt är sant, utan det här är bara ett rykte som de har valt att sprida. Jag vet inte om de gjorde det för att de trodde att de skulle kunna lura annonsörer, eller ifall de bara har hittat på allting rakt upp och ner. Att de typ har tänkt att ja, men vi kan samla in en massa information om vad användarna gör och trott att de kunnat samla in information om vad som sägs också. För det stora problemet är ju den massiva datainsamlingen. Problemet är inte att vi får annonser som är baserade på någonting som vi säger. Problemet är att vi får annonser som är så träffsäkra att vi blir rädda för att det är någon som har avlyssnat oss. Men i alla fall, det här fick ju spin förra veckan i alla fall. PC för alla publicerade en artikel med rubriken "Tjuvlyssnar mobilen trots allt?" frågetecken. Och där är alltså svaret nej, PC för alla.
Nix!
Svaret är nej. Ni hade inte behövt publicera den där artikeln, för svaret är nej.
Ja, det finns flera sätt att få annonsklick uppenbarligen.
Ja, eller artikelklick i det här fallet. Ja, okej, artikelklick som ska leda till annonsvisningar. Och Tuta Nota, eller Tuta som de heter tidigare, vi har pratat gott om dem flera gånger, men på Twitter så publicerade de det här, citat på engelska: "Ever spoken about something and the next minute you are getting an advert about it on your smartphone? Well, evidence claims that Meta, Microsoft, Google and Amazon could all be listening." Slutcitat. Och alltså, Tuta utvecklar ju en app för både Android och iPhone. De vet att det inte stämmer. Och evidence claims that de här avlyssnar. Nej, det finns ingenting i det läckta materialet som är bevis på det. Det finns bevis på att ett annonsföretag ljuger om vad de kan göra. Det är det finns bevis på. Det skulle, om jag nu ska vara jättesnäll, då skulle de här Cox Media Group kunna ha en massa appar som de har lurat apputvecklaren att lägga in liksom avlyssningskod i, som avlyssnar allting som sägs. Men vi har inte sett några utbredda exempel på det. Och dessutom så kan inte det göras utan att mikrofonindikatorn tänds. Och du ser ju, om man tror varför min telefon hela tiden spelar in vad jag säger. Vi ska vara restriktiva med att ge vår mobiltelefon tillgång till vår mikrofon. Men det är fortfarande så att även om du har gett en app åtkomst till mikrofonen, så kan den inte tjuvlyssna utan att mobiltelefonens operativsystem avslöjar det. Det här är ju också lite relevant till diskussionen om TikTok. Om TikTok avlyssnar amerikanska politiker eller svenska politiker för den sakens skull. Och nej, TikTok kan inte heller avlyssna vad som sägs i din närhet. Förutom när du spelar in en TikTok. Alltså när du spelar in en video, ja, då måste mobiltelefonen ta upp ljudet. Annars har du inget ljud i din video. Så då kan TikTok göra det.
Det har hänt allvarliga och framförallt ibland pinsamma situationer när folk har livestreamat genom dessa sociala medieplattformar. Men det är ju lite så det ligger i naturen när man livestreamar.
Exakt. Du är medveten om att det du gör nu, det spelas in och det skickas ut. Vi vet att TikTok däremot, de har ju i sin app haft kod för att kopiera det som ligger i urklipp. Det avslöjades 2020 när iOS började varna för att när appar begärde åtkomst till urklipp. Och vi vet att de har lagt in spionprogram i den här in-app-browsern för att spela in det som skrivs i in-app-browsern på andra webbplatser. Det avslöjades 2022. Det betyder inte att de har missbrukat det här, för att officiellt sett så var det här ju bara av helt legitima skäl de gjorde det, eller av misstag. Så bara för att appen har gjort det, så har vi inga tecken på att det här är information som sen har skickats till ByteDance, och vi har definitivt inga tecken eller bevis på att ByteDance skulle ha skickat vidare den här informationen till kinesiska regimen. Så bara för att appen gör det betyder inte att det har läckt till ByteDance eller läckt till kinesiska kommunistpartiet. Det här var också någonting som för övrigt professor Pontus Jonsson från KTH poängterade i en intervju i Agenda. Vi lägger en länk till den i veckans show notes. Då pratade han om riskerna med TikTok. Han pratade om att TikTok kan komma åt kontaktboken, bilder och position om användaren beviljade, men kan inte avlyssna dig när mobilen ligger i fickan. Däremot så sa han en annan sak som är det som vi ska prata om nu. I alla fall en övergång till det. För han sa så här, citat: "Volvobilar ägs av Kina. De är också ett utmärkt instrument för avlyssning. De har jättebra mikrofoner och talar tillbaka över internet. Men vi vill ju inte förbjuda alla statsanställda från att köra Volvobilar." Slutcitat. Och det här var då en återkoppling till huruvida det var lämpligt att förbjuda statsanställda att ha TikTok på sina mobiltelefoner.
Det var väl också till, att det intervjuades ju liksom statsrådsberedning och sånt där, prata inte hemligheter i Volvo-bilar. Mm. Det gäller ju egentligen i alla bilar.
Ja, absolut. Det gäller i alla bilar, för att om någon övervakningsmyndighet någonstans skulle vilja, så är det ju ganska lätt för dem att bygga in mikrofoner som övervakar en specifik bil, om de vet att den där bilen ska levereras just dit.
Det är otroligt bra akustik i bilar också. Så att, jag märkte när jag spelade in med mina kameror i bilar, ibland vet man inte om det är vilken micken eller kameran, för det är så otroligt bra ljud i dem. Jo. Så då behöver du inte bygga in de mikrofonerna från fabrik direkt, utan det kan man lösa på annat håll.
Ja, men samtidigt har ju riskerna för privatpersoner varit ganska små, för att varför skulle kinesiska kommunistpartiet vilja avlyssna dig, Peter? De kanske vill höra vad du säger om deras bilar i dina recensioner, men okej.
Okay, det kan de kolla på YouTube om.
Exakt, det kommer ändå ut där. Så för de allra flesta så är det ganska låg risk, men det kan det bli förändring på. För nu har Ford lämnat in en patentansökan, och vi lägger länken till den i veckans show notes. Det här publicerades den 29 augusti. De vill ha möjlighet att visa annonser i infotainmentsystemet och spela upp ljudannonser. Det här ska givetvis anpassas så att det är säkert och trafiksäkert. Alltså så att till exempel det inte stör den som kör. Men jag funderar ändå på lite hur de har tänkt och ungefär hur vansinniga deras patentförfattare är. För nu får ni hålla i er. Vad är det som Ford vill kunna göra? Jo, de vill i infotainmentsystemet, antingen för alla eller bara för passagerare som inte kör, kunna visa och spela upp annonser baserat på till exempel resplan, plats, hastighet, trafikinformation. Och det här är ju ganska bra datapunkter, för om bilen vet att du ska till ett köpcenter, då är det ju lämpligt att visa annonser från just det köpcentret i din bil.
Ja, ska du till flygplats, någon som vill att du ska parkera på ett visst ställe. Mm. Finns ju hur många fantastiska marknadsföringsmöjligheter som helst om företag fick tillgång till den här datan och projiceringen mot den som kör.
Absolut. Och det här är inte någonting som bara skulle kunna komma i kommande bilar, utan någonting som skulle kunna läggas in i efterhand i befintliga bilar. För det står så här, citat på engelska: "This is mainly a software implementation utilizing existing information from the vehicle with no additional hardware involved." Slutcitat. Och sen så listar de en mängd olika källor som då kan användas för att liksom visa relevanta annonser. Men bland allt det de listar, då skriver de också så här, citat på engelska: "Determining user preferences for advertisements from anyone or more of audio signals within the vehicle." Slutcitat. Alltså välja användarens preferenser för annonser baserat på ljudsignaler inifrån bilen. Och nu kommer det som är riktigt allvarligt. Lyssna här. Citat på engelska: "For example, this can include listening to conversations between occupants in the vehicle. Conversations can be parsed for keywords or phrases that may indicate where the occupants are traveling to. In some instances, historical user data is obtained from anyone or more of a third-party application, setup screen inputs and or item preference inputs." Slutcitat. Det där sista var inte jätteviktigt, men det första var väldigt viktigt. Alltså, de skriver uttryckligen konversationer. Att den här tekniken ska kunna parsa, tolka konversationer för att få reda på nyckelord som indikerar vart de är på väg. Det här är ju precis det som de som har gått på myten om den tjuvlyssnade mobilen är oroliga för. Och det är det som nu Ford föreslår. Men de föreslår det för en bil. Det vill säga en situation där det här är tekniskt möjligt. Och det blir värre. Lyssna på det här. Citat på engelska: In one example, the controller may monitor user dialogue to detect when individuals are in a conversation. Alltså systemet kan avgöra när användare pratar med varandra. The number of ads may be intrusive if the individuals are engrossed in a conversation. Alltså antalet annonser kan vara störande om användarna, om personerna diskuterar med varandra. Vet du vad? Jag tror att de är störande oavsett vad. However, when the individuals are not in conversation, the number of ads presented can be increased. Thus, the level of interaction or conversation can be measured by detecting overlapping or frequent speech from individuals. And this data can be used to increase or decrease ad delivery numbers. In another example, when conversation is detected, visual or user interface based ads may be presented rather than audio ads. Audio ads or ads that include audio media may be reserved for situations where user dialogue is not detected for a selectable period of time, such as 5 minutes. Slutcitat. Hur i hela friden kan ni ens få för er en sån här sak?
Mm.
Och det ska vi till Forts väldigt begränsade försvar, så ska vi komma ihåg att det här är fortfarande bara ett patent som Ford vill ha. Det betyder inte att de håller på att bygga det här. Det finns ju jättemånga företag som söker patent bara för att de kanske i framtiden skulle vilja bygga det, eller för att de vill förhindra att konkurrenter bygger in det utan att de köper patentet på licens. Jag tänker på AirPower till exempel från Apple. Jättesmart laddare som skulle kunna ladda allt. Patentet, det godkändes. De tog till och med fram produktens prototyp. Men sen glömde de bort den. Så ja, försvann den.
Det var ju problem med den var väl primärt att den gick emot fysikens lagar då, ja. Runt värme och elektricitet. Men riktigt så är det inte här alltså.
Nej, det här är någonting som faktiskt går att bygga. Och jag får ju säga, skäms Ford för att ni ens överväger att göra det här. Det är för mig obegripligt att ens överväga att bygga in det här i användarnas bilar. Framförallt Ford. Alltså tänk, Ford, amerikanska drömmen, freedom. Och vad får du? Du får en bil där du blir avlyssnad och där det visas annonser baserat på vad du pratar om.
Ja, Ronny och Ragge skulle inte vara nöjda med detta.
Nej, det hade de inte varit. Och där daterade vi oss ganska ordentligt. Vi får ju tyvärr säga att det här är inte det enda problemet, och jag skulle nästan vilja gå så långt att säga att avlyssningen är det minsta problemet när det kommer till den datainsamling, den perversa datainsamling som flera biltillverkare gör. 2023 så publicerade Mozilla en granskning av hur 25 olika biltillverkare egentligen hanterade personuppgifter som de samlade in. Det var inte någonting som vi lyfte upp i podden, och det gjorde vi för att den rapporten, den var skriven utifrån de amerikanska förutsättningarna. Det var med europeiska bilar, men det var skrivet utifrån de amerikanska förutsättningarna, och personuppgiftsskyddet för amerikaner är ju mycket, mycket, de har knappt något personuppgiftsskydd jämfört med vad vi har i Europa tack vare GDPR. Så det går inte att översätta den rapporten direkt till de europeiska förutsättningarna. Men jag lägger ändå en länk till den i veckans show notes. För ni ska veta vad de här biltillverkarna faktiskt gör när de har möjligheten. Och jag menar inte att det bara är risken för missbruk vi behöver ta hänsyn till, utan också risken för dataläckor. Och det har varit några sådana genom åren, om vi säger så. Vi behöver inte ens backa speciellt långt tillbaka. 2021. Volkswagen läckte 3,3 miljoner personuppgifter som samlats in i marknadsföringssyfte. 2023. Vi pratade nog om det. Tesla-medarbetare som satt och spionerade på vad som visades i Tesla-kamerorna. Och samma år, Toyota läckte 2 miljoner användares personuppgiftsinformation, inklusive e-postadresser och var de här bilarna hade befunnit sig. Först och främst Varför i hela friden samlar ni in informationen om var bilarna har befunnit sig? Och om en biltillverkare samlar in den informationen, som jag får säga är extremt känslig, så måste det ju åtminstone vara totalsträckskrypterat så att inte biltillverkaren kan komma åt det eller läcka det. Men eftersom våra biltillverkare dels, och nu säger jag inte alla, men väldigt många bevisligen, är för det första rena klantarslen när det kommer till informationssäkerhet, och för det andra perversa när det kommer till synen på vilken information de ska samla in, så borde de ge blanka FN i att göra det överhuvudtaget. Och vi måste definitivt vara på vår vakt så att inte det här fortsätter. Det här måste ta ett stopp. För dataläckorna, de kommer vi inte kunna reglera bort. Liksom säga, ni får inte läcka någon data. Det enda sättet att skydda datan, det är att göra att den inte kan läcka från första början. Och det bästa sättet att förhindra det, det är att datan inte samlas in.
Ja, det är en tuff bransch. Bland annat så har EU krav på rätt mycket sensordata som ska skickas in, som grundar sig utifrån miljömål och sånt. Aha, det vill säga hur det. Och även sådana här saker som diverse ADAS-system, alltså det vill säga system som ska hjälpa oss, säkerhetssystem. Du vet att bilen, om man råkar köra ut en bit så trycks den in igen. Den säger till dig om du inte tittar på vägen, trötthets och sådär. Alla de, hur vi använder dem, skickas in till EU anonymiserat visserligen, för dess i sin tur ska sedan grunda nya dekret, nya lagar om hur dessa system ska fungera. Och det gäller även om sådana här saker som hur ofta överfartslarmet, det vill säga om vi kör för fort, när den säger till, om det är avstängt och så vidare. Allt sånt baserar EU sina kommande regler framöver i framtiden och utvärderar existerande data. Så det är mycket, mycket som skickas in kors och tvärs i Europa.
Det här låter som en tickande bomb. Och någonting säger mig att det är hög tid för mig att skaffa en ny indexanteckning i Obsidian för att börja hålla koll på allting som sker på den här fronten. För den där saken som du nämnde nu, den hade jag inte ens tänkt på. Jag vill ju bara säga åt tillverkarna att sluta samla in datan. Men om de måste samla in data, ja, då har vi plötsligt satt oss i en ganska besvärlig situation. En situation som jag då tyvärr också tror att vi kommer vara tvungna att återkomma till i ett kommande avsnitt av Bli säker-podden. Och det tror jag inte att du vill missa i så fall. Så jag skulle definitivt rekommendera att du prenumererar på podden. För att då får du nämligen redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. Podden som gör dig lite mer orolig, men förhoppningsvis också lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket för att du har lyssnat.